Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
The 26-year-old Spaniard, Alex Palou, wins the Thermal Top Million Dollar Challenge.
Let's go!
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride
all so long? IndyCar på svenska.
Välkomna till Indypodden avsnitt 111. Idag ska vi prata om Thermal, racet som var i helgen som var utanför mästerskapet men ändå en väldigt massa pengar i potten. Och så har du, Jakob Fredriksson, pratat med Linus Lundqvist.
Ja, det har jag. Han sa att det inte var det hetaste loppet. Det tycker väl inte vi heller. Vi försökte ju ta tempen förra veckan. Jag hatade inte.
Gjorde du inte?
Som första spontana kommentar. Men det var något annorlunda.
Ja, men man betraktade det som ett glorifierat test, så var det ju onekligen fyra testsessioner. Jag tror det var det 9 timmar total testtid som ändå säkert kom väl till nytta. Det har ju inte minst Felix Rosenqvist skrivit under på i efterhand att de har ju haft brist på testning inför säsongen då, och det här var väldigt nyttigt för dem, och de levererar ju minst sagt med Felix tar en tredje plats därifrån och en pole position.
Ja.
Men man kan väl säga att rikemansfolket underhölls i alla fall.
The king is amused!
Ja, jag med i min soffa utan att vara någon höginkomsttagare. Men apropå Felix, får jag quizza dig lite snabbt bara? Vet du vilka nummer svenskarna kör med i årets IndyCar?
Ja. Michael kör 28, Linus kör 8, Felix kör 60.
Ja, det låter rätt. Jag hade inte de svaren riktigt i huvudet. Men det här med nummer i amerikansk racing, det brukar ju, ja, racing överlag, hela världen nu. Det brukar ju vara en förares identitet på något sätt. Men jag förstår inte riktigt varför. Och i IndyCar så är ju det lite i bakgrunden. Till skillnad mot NASCAR, där numren är jättestora på sidan. Medan det här med nummer i IndyCar, det är inte lika viktigt för dem. Får du samma känsla?
Nej, men det är så tycker jag det har varit i Formel 1. Till och med nu när förarna har sina egna nummer och de har lyfter ju det tillsammans med sina namn och loggor och sådär. Så det är ändå inte, jag tror att det har att göra med siffrorna på sidan. Jag tänkte, det har ju varit på bakvingarna ofta så, men jag tänker väl se framför mig Liljövis Ferrari på 80-talet. De hade väl, stod lite 28 ganska stort på sidepodden. Mm. Ja, det gjorde det nog. Men det är ändå inte så stort, nej. Det är som du säger. Men då det är väl inte så IndyCar heller kanske. Och det har inte riktigt fångats upp på samma sätt. Fast de säger ju alltid, number 8, Chip Ganassi Racing,
jo,
och sådär i och för sig. Men det sägs i förbifarten.
Ja, jag vet inte heller liksom varför en viss siffra ska vara en del av sin identitet. Så jag tycker att det här med nummer i motorsport är lite överskattat. Varför Richard Petty hade nummer 43? Jag vet faktiskt inte. Hur du kom att säga att AJ Foyt hade nummer 14? Jag har aldrig lagt märke till den historien. Varför Dale Earnhardt hade nummer 3, det var att för hans stallchef körde med nummer 3 till att börja med. Och varför Mark Marquez har nummer 93, för han är född 1993. Men det är liksom, det blir lite banalt att lägga innebörd bakom numren på bilarna ändå.
Det är större i USA än i Europa kan man säga.
Ja. I alla fall, jag behövde ranta lite om det. Och tack för att du påminner mig om numrerna på svenskarnas bilar. För det hade jag inte i frontloben direkt. Men vi går vidare. Vi tar och bryter ner loppen i Förmål. För 3 stycken lopp var det ju. 4 kan man nästan säga till och med. Jag tyckte att det var något annorlunda. Och när det är sånt här All-Star-lopp eller Jippo-event, det är det enda det behöver vara, tycker jag. Något som bryter av mot det vanliga. Att det blir lite plattfall på vissa delar, det gör inte mig så mycket. Och jag tänker förstås på första hälften av finalen. För att det är den här ovissheten som är kittlande. Att slänga in jokrar. Jag hade gärna sett fler jokrar. Men det gjorde loppet, eventet, annorlunda, och det är dess existensberättigande att ha sånt här, något sånt här. Och om det hade varit ett helt vanligt lopp, 30 mil på den här banan, men inga poäng, då hade det varit värdelöst, tycker jag. Förstår du mig?
Ja, jag förstår. Men om vi backar bandet bara lite snabbt och så drar vad som gällde i helgen rent regelmässigt och hitmässigt, för det var ju minst sagt ett annorlunda upplägg. Det var alltså 2 kvalgrupper som körde varsitt kval, 8 minuter vardera. Det räckte till 1 pushvarv, och sedan så var det 2 race, heatrace på 10 varv, och de 6 snabbaste respektive heatrace gick vidare till den här All-Star-finalen då. Så gick över 20 varv, 2 gånger 10 varv med 10 minuters paus däremellan då.
Och vad som också var särskilt med kvalet var att då hade man push to pass, som man vanligtvis inte har i kvalsituationer. Och det var bara ett enda sorts däck som gällde över hela den här helgen. Jag tyckte kvalet också hade sin behållning. Jag tycker kvalen vanligtvis i IndyCar, de är lite för... Det tar för lite bantid och för mycket tid. Det är för många pauser. Jag skulle hellre säga att de dummar ner det lite grann. Kanske ha... Ja, det räcker med att göra som det här, och sen kanske att någon övre 6 går vidare till topp 12 som gör upp det i ett sista pass. Vanligtvis som sista kvalpasset i IndyCar, då har jag ingen däck kvar. Men nu fick de ju gasa på fullt. Några satte sina snabbaste varv på varv 2. Men det var ju inte med vilja. Det var ju de som gjorde misstag och så. Och däcken var ju det känsliga hela den här helgen. Det var ju det som nog avgjorde hela rubbet, och också som vad som bestämde dynamiken i själva racingen sen i söndags.
Jag hade ju räknat med att däcken skulle vara en faktor, men att den skulle vara så här stor faktor, det hade jag ju inte riktigt kunnat förutspå.
Det blev ju helt annorlunda i St. Pete, där däcken höll för bra egentligen och vi inte fick någon tire fall off. Och jag sa ju det i förra avsnittet när vi pratade igenom lite NASCAR, att däckslitage gör, tycker jag, bra racing. Ja, och det var ju det som också var en del av behållningen i den sista delen av finalen också. När en del förare hade slut på däck, men andra hade varit finurliga och sparat däck.
Ja, men betoning beror på sista halvan av racet. För den första halvan var ju ingenting man ville, blev direkt upphetsad av när alla körde.
Jag blev det.
Däck. Blev du upphetsad av att folk körde och fick spara däck?
För att det var annorlunda. För att man såg vilka förare som hade en plan och försökte vara lite listiga.
Ja.
Jag tycker det är racecraft.
Mm.
Nu blev det in absurdum för Colton Herta och Pietro Fittipaldis del. Men ändå.
Jag tycker inte det är racecraft att putta runt. Hur många procent, under 107%-regeln har de väl i IndyCar också, det är 105%-regel. Någon av de där två där, att du får inte köra för långsamt, men Fittipaldi tror jag...
De bröt ju mot det bägge två.
Rätt rejält.
Jag tror inte de tillämpar den regeln i det här fallet.
Nej, men precis. Och men tar vi då efter kvalet där vi hade Felix då i på position i sin i sitt i sin kvalgrupp, och så hade vi så Marcus då som hade en riktigt riktigt sket helg kan man säga, men och så Linus som gör imponerande kval och blir fyra i sin kvalgrupp då. Så när man kommer till själva kvalhiten så vann ju Felix sitt första kvalhit, och Romain Grosjean, det blir ju ett startkrasch där. Romain Grosjean visar ju ett ypperligt exempel på att kasta sten i glashus, säger man väl, när han sa så här efter att ha blivit utbumpad av Scott Dixon innan kurvett faktiskt.
I mean it's who is going to pay for the damage? You know, we come here with no points on the line. We do nothing wrong and the car is completely smashed. What is that? I don't know, but it's not what I signed any car for.
Lite ironiskt när han bara för två veckor innan hade gjort mer eller mindre exakt samma grej på Linus Lundqvist, eller vad säger du Jakob?
Ja, jag tyckte det här var klumpigare av Dixon faktiskt. För det här var ju knappt ens en racing-situationen. Det var ju innan första kurvan. Inte varv 70 på en trång stadsbana. Så Grosjean hade rätt i att vara förbannad. För det var en rejäl smäll han slog på sig. Kanske skador på monokocken. Jag vågar inte svära på att det var så hård smäll. Men ändå, det kändes väldigt onödigt. Han blev lite omhändertagen av en funktionär. Det var lite onödigt av den funktionären. Liksom det finns i vissa sammanhang en oskriven regler bland racingfunktionärer att rör inte förarna när de är arga. Men det tyckte inte just den här funktionären. Men Grosjean, han är ju väldigt emotionell av sig. Det var ju väldigt typiskt att det var just honom detta handlade om.
Yeah.
Men han hade rätt att vara arg på Dixon som fick sig en välförtjänt bestraffning. Denna.
Ja, och därmed var hans racehelg över, kan man ju säga, definitivt. Jag tycker många gånger faktiskt att Scott Dixon kommer lite väl lindigt undan i eftersnacket. Så för han tänkte det han gjorde på Felix i St. Pete förra årets premiär, där han såg till så att Felix race fick bryta. Det är mer eller mindre så, men det var mitt misstag, och så går han vidare och så är det ingen som skriver om det, det är ingen som klagar på det. Det är samma sak här på ett sätt. Och sen är det ju, jag betraktar nog det här lite mer som en race incident. Det är in i första kurvan, det är bromsa folk tidigt där och så. Det kan hända den bästa. Bevisligen hände det den bästa den här gången också.
Jo, faktiskt.
Men vad säger vi egentligen, de som dominerade första kvalhitet, det var ju Felix Rosenqvist och så Scott McLaughlin som distanserade resten av fältet. Och där Felix klagar på kraftigt däckslitage mot slutet av den här 10-varvsstinten.
Jag fick intrycket att McLaughlin pastade ganska mycket. Han var aggressiv i starten, men sen när han insåg att hans position var tillräckligt för att gå vidare. Mm. Då lät han Felix vara. Och sen så visade han sina kort i finalen. Så det var ju ändå Ganassi och Penske som var de starkaste över den här helgen. Mm. Även om Felix är nog best of the rest av hela fältet överlag. Bakom de ändå två dominerande gestalterna just nu.
Mm, det får man ändå säga. För det kan ju understryka bara också när man ser i andra heatracet. Så där hade vi ju helgens gigant, får vi ändå säga, Alex Palou, som studsade tillbaka från en, ja, ur Alex Palou mätt en halvdan premiär i St. Pete. Nu visade han ju verkligen vart skåpet skulle stå. Dominerar ju första racet, och den som kan man säga, den som blir tvåa där, Marcus Armstrong, är väl den förare som har överraskat mig mest under den här säsongen så här långt. Han har ju verkligen tagit livet upp från sin rookie-säsong i Chip Ganassi till att nu pacea sig riktigt, riktigt bra mot toppen. Så Marcus Armstrong på tredje plats och så Graham Rahal på fjärde plats. Kan man säga, det är ju en hit and miss för Rahal den här helgen överlag som team, för de visade ändå ganska bra fart under själva testerna och visade ändå rätt lovande fart i de här kvalhiten, men sen ville ödet annorlunda. Och så har vi då Linus Lundqvist på den fjärde platsen, en imponerande fjärde plats, och då på så sätt kvalificera sig till finalen.
Jag ser det lite som att det var fältet var i två halvor. Andretti och McLaren den undre halvan, medan Ray Hall, det stallet har en förmåga att misslyckas när som bäst när det gäller.
Mm.
Men de är snabba när det inte gäller. Och nu i ett kval till ett lopp som inte gills i mästerskapet, och i heatracen till ett lopp som inte gills i mästerskapet, och sen när det väl gäller i den här mikrokosmosen, då faller bägge av deras finalister ut på väldigt konstiga sätt. Mm. Men om de också såg det här som ett test, så är det väl rätt tillfälle att ha de här misslyckandena.
Jag hörde ju Marcus Eriksson sa ju det, att Andretti gick ju mer åt att testa olika setups under testerna för att ta sikte på resten av säsongen.
Mm.
Det var i alla fall hans förklaring som jag hört. Med det sagt så är det ju, kan man också se det som, det är andra gången på två racehelger den här säsongen som de har gått bort sig lite setupmässigt. För det var lite samma problem var det ju i St. Pete, inte till racet och inte till kvalet, för vi säger där gjorde ju Marcus jättebra ifrån sig, men det tog ju typ två testsessioner innan de fick bukt på inställningarna i St. Petersburg. Och här på Thermal så fick de ju liksom aldrig riktigt till det för att optimera det för den här racehelgen i alla fall.
All data är bra data, men man måste ju hitta rätt och ta fram rätt data vid rätt tillfälle. Mm. Och det har de inte gjort här, för Marcus misstag i kvalet, det var ju ändå dyrbart.
Mm.
Och det var ju i this grand scheme of things onödigt.
Och där ser man ju i kvalet i den andra kvalgruppen att Marcus var ju på pappret tillsammans med Linus placerade i det på pappret det svagaste hitet av de två. Så, och Marcus var ju så ute och var på väg mot en ganska solid toppplacering i den gruppen tills var det, vilken kurva var det som det helt enkelt bara släppte? Det var samma sak för Kirkwood, det var där så han kraschade också under ett av testerna.
Det var en högerkurva.
I högerkurvan, en av högerkurvorna. ja, nej, det är väl, kan man säga, sånt som händer, men bidrar ju bara till den här kan man säga skithelgen för Marcus ur ett resultatsperspektiv då. Men sen i finalen då, vi kan väl bara för ordningen skull dra topp tre. Det var ju Alex Palou, vann med 6 sekunder. Lite så här mini-Max Verstappen vibbar igen. Mm. Scott McLaughlin tar starten, passerar Felix Rosenqvist som startade i första startled där och höll den platsen. Och så Felix då på en tredje plats. Och mer intressant är vi kanske prata lite mer om det här upplägget då. 20 varv, halvtidsvila. Alex Palou beskriver i efteråt som att när däcken degraderar och bränslet tar slut så balanserar det upp varandra lite granna. Men när man gör som de gjorde nu då, det är att däcken degraderar och sen så tar de en paus och så fyller de på bränsle.
Mm.
Då blir det en tyngre bil, vilket sätter ännu större stress på bakdäcken, vilket bidrar till ännu mer degradering. Så att det blev som en så här perfekt storm av däckslitage.
Och det ger ju det här eventet än mer existensberättigande, skulle jag vilja säga, för att det är annorlunda. Och det är någon som finns som betalar för det. För så som kalendern ser ut nu, så fler IndyCar-lopp är bara av godo ändå. Och nu så har jag noterat många belackare på sociala medier och kommentatorer, både från svensk och amerikansk håll, som tyckte att det här var ganska värdelöst. Men jag hade kul. Det fanns ju ett värde för ett mindre stall som Mary Shank Racing. Det gör kanske inte jättemycket för Ganassi, Penske och Andretti som betalar sina förare ordentliga löner som det är. Men vad skulle du vilja göra annorlunda med själva upplägget då? Skulle du vill att de kör ut med mindre bränsle, hårdare däckbyte mitt i, eller vad hade kryddat till det bättre?
Jag tror lösningen på finalen hade varit att de hade kört ett depåstopp. De hade fått möjlighet att antingen sträcka hela stinten och köra så långt som möjligt. Så 20 varv hade väl inte bränslet räckt till oavsett, kanske?
Jo, tror inte. Banan är 4,8 kilometer, 20 varv.
Okej, förvisso.
Det är ungefär vad en bränsletank brukar räcka på andra banan.
Ja, förvisso då. Men om du körde så Colton Hurta gjorde, så kanske du hade kunnat sträcka hela den stinten hela vägen. Okej, men med det sagt då, så ja, det hade ju varit ett alternativ. Mm. Eller då gått fullt ställ på och så gjort ett depåstopp i mitten.
Mm.
Det tror jag hade kunnat rädda upp det racet faktiskt. För jag tycker det blev orytmiskt. Det var för långt. Det var för lång paus. 10 minuter mellan de här. Det fanns inget incitament till att pusha första delen efter liksom de första varven då. Utan det var ju bara bevaka plats och försöka plocka några placeringar till. Alex Palou hade faktiskt en intressant tanke att det här hade du gillat, Jakob.
Mm-hmm.
Är det dirt track där de eliminerar den som ligger sist i hitet får inte köra mer? För man plockar bort ett bil per varv.
Nej, det är inte vanligt förekommande. Men jag har sett andra sorters racing där det skett. När BTCC har haft All-Star-lopp så har de gjort så, bland annat vet jag.
Mm. Hade inte det varit en intressant tanke?
Det hade också varit annorlunda. Värt att prova i det framtida tillfälle, tycker jag.
Det hade ju bidragit till att man hade fortsatt att pusha och pusha och pusha. För du kan ju inte lägga det sist och bara vänta då, utan där måste du verkligen ta det förbi. Du har den bilen framför dig är ju viktig liksom. Och sen vet jag inte, hade man de gillar ju one winner takes all grejen där de här topper, men ser det ut som Linus till exempel som blev sexa, en imponerande sjätteplats, vi kommer ju med till det om en liten stund, men där var det ju, han fick ju lika mycket som Stingray Rob som kom sist antar jag. Eller, nej, gud vad taskig jag var nu. Vem var det som kom sist? Ja, det är ingen som kom sist kan man säga.
Ja, det var två stycken. Han var inte sist men var sist i alla fall. Eller ensam om han var sist.
Ja, nej, jag tar tillbaka. Förlåt mig Stingray. Mm. Kära Stingray. Men ja, precis. Så från 27 plats upp till sjätte då fick du
23 000.
Och sen var det topp då till 50 000 om du blev femma då. Så att, men så, är du utanför den där absoluta toppen så har du inte så mycket incitament att pusha så mycket.
Mm.
Kanske mer action hela vägen ner i fältet om det hade funnits lite mer fördelning av pengarna på ett sätt.
Det jag hade gjort annorlunda, det var att i halvtidsbreaket så hade de skickat ut en vattentanker och sprayat ner banan och bara ups, glömde vi säga det. Jaha, deal with it.
Det låter det som Bernie Ecclestone. Vill inte han också slänga ut sprinklers på banan?
Ja, men det är precis därifrån idén kommer. Det är precis därifrån.
Nog för att du kan låta lite lillgammal ibland, Jakob, men jag tycker inte du ska låta som en 95-årig farbror i alla fall, det tycker jag inte.
Ja, men det är en idé som inte har testats någon gång.
Nej, men jag gillar hur du tänker utanför boxen så, verkligen. Men vad tänker du på kvalförfarandet då? Är det någonting man kan plocka med sig från det här kvalformatet eller någon liten, ska vi säga, avart eller någon spin-off på det här kvalformatet om vi skulle applicera det på dagens IndyCar? Vad tycker du?
Nej, inte riktigt. Utan lägg till ett segment efter det här bara. Så skulle jag vara nöjd med hur kvalformatet skulle se ut liksom som en permanent lösning. Mm. Och fler däck då, förstås.
Mm.
Eftersom ett sånt här event där inte ingår några mästerskapspoäng så man behövde inte ta dit hur mycket däck som helst.
Nej.
Bara och slösa bara för slösaktighetens skull. Så ja, kvalet var ju en bisats denna gång.
De har ju ett väldigt bra kvalformat tycker jag i IndyCar idag. Det är i så fall om man hade gjort den här one-shot-varianten i Fast 6 till exempel. Men det är lite så redan idag, för så lång tid har de inte i Fast 6. Så de kör på ett begagnat sätt däck och i regel så är det väl bara en möjlighet de får.
Ja.
Vi får väl se vart det tar det. Men det glädjer mig att du är så positiv, Jakob.
Ja, det känns ovant på något sätt. För att jag har sett en del som har sagt att det här var en total fars och det visar de sämsta sidorna med motorsportsvärlden överlag. Och liksom, herregud, lugn nu. Det var inga inga hemska olyckor. Alla som var där verkade liksom trivas. Nu ser vi ju vi i Sverige som följer svenska sändningen en liten annan bild än den amerikanska sändningen. Jag har inte catchat upp på den amerikanska sändningen så, men det verkar som att de har att de underströk mer på den amerikanska sändningen pengarna som involverade. Och en del följde de inte i smaken alls snack om pengarna. Men den svenska sändningen som sig bör, vi fokuserar kanske lite mer på själva racingen. Som, ja, den var annorlunda.
Vilka folk på plats tänkte du, var det de 35 stycken som var på plats som såg detta, de som redan hade köpt en villa på tomten? Och jag tror det var det inte lite för dem, var det inte bara de som var på plats, tänker jag.
Ja, mer eller mindre, men Townsend Bell, han verkade ju ha väldigt kul, han studsade runt från olika VIP suites och så.
Ja, det kan jag tänka mig, men det är de gillar. Mm. Men jag läste en artikel på nätet där som var väldigt så här, de tyckte att IndyCar med detta plockade upp de sämsta sidorna av Formel 1. Det som är mest, ja, inom citationstecken, motbjudande med Formel 1. Det här, alltså, okej, rikemansperspektivet då. Pushar man fram det väldigt mycket i, det blir lite som att sminka en gris nästan, för vi återstår, vi har ju, kör ju med chassin som är ungefär 2,5 decennier gamla, det har inte hänt så mycket på den fronten, det var ju inte särskilt alltså eventet eller arrangemanget runt omkring, själva med ceremonin, podieceremonin och så, det var ju precis som vanligt fast nästan ännu sämre, för det var inte mycket till prispall och sådana saker, och så pratar de om de här pengarna då, och så de här jag tänkte hyfsat världsfrånvänt, en av de här gubbarna som var assignad för de här alla, varje team fick ju en miljonär kan man säga då, eller miljardär att underhålla, och så var det ju Cal Kirkwood, det hade ju smällde ju då på, jag vet inte om det var på tredje testet var det nog, skitsamma, och då stod han ju där vid den kvaddade bilen i depån, och de stod och diskuterade med mekaniker, och så kom hans då miljardär fram, så här, petade lite på honom och gjorde tummen upp så här, han såg görglad ut, han liksom ville, då tyckte han att det var läge att få lite kontakt med sin apa då, sin förarapa som han hade köpt för helgen. Så att jag tycker det var, jag kan väl säga, jag är nog lite mer skeptisk till det stora hela än vad du var, Jakob. Men jag blir ju ändå samtidigt lite mer formad i positiv riktning ändå av din känsla här nu. Jag tycker man, fler borde vara som du, Jakob, överlag tycker jag. Bara inställning till livet i allmänhet. Så att vi har säkert mycket gott att ta med från den här helgen också.
Ja, min kritik mot det hela var ju att det folkliga ur motorsporten tog de bort ur det här.
Mm.
Den här exklusiviteten som är poänglös. Utan folket så finns ju ingen idrott överhuvudtaget. Utan intresset så skulle IndyCar inte ha någon existensberättigande överhuvudtaget.
Mm.
Särskilt inte från svenskt håll. Det rimmar illa med mina värderingar liksom så.
Mm.
Men eftersom formatet i sig, det kan väl få bli en tradition, en All-Star-tävling om året, den första All-Star-tävlingen i IndyCar sedan 1991. Men släpp in folket,
ja,
bara.
Men då tycker jag så här, släpp in folket, sätt det på Daytona eller något sånt där, och så gör man en All-Star-helg, då är det verkligen All-Star-helg, då är det topp 12, topp 15, eller topp 12 säger vi, från året innan som får köra detta All-Star-racet, och då är det en All-Star-helg, precis som jag tänker i NHL där de har sådana skills competition där det är straffar och det är speedskating och sådana saker. Man försöker hitta grejer som förarna kan tävla i som är mer än bara att sitta i en IndyCar. Alltså, sätt dem och låt dem köra minicoopers, liksom. Eldrivna minicoopers som Next Gen Cup, liksom. Eller låt dem köra go-kart och sen någon jävla reaktionstest, eller jag vet inte, men gör ett jippo och gör en stor grej av det och släng in en massa pengar i de här ganska banala racen, då tror jag det kan, och så skruva upp tempot och släng in en massa musik liksom och underhållning, då har man ett All-Star en all-star-helg. Inte den här, så här halvmesyr till att försöka sminka en gris då.
Ett kriterie skulle kunna vara om man har vunnit ett IndyCar-lopp någonsin, då får man vara med.
Ja.
Inte annars.
Jättebra. Då kan man få in de här Tony Kanaan och Helio Castroneves. Pagano. Ja, absolut. Absolut.
Mm.
Bra idé. Ska vi pitcha den?
Det är så vi får Mario Andretti bakom tittbordet.
Ja, exakt. Jag slänger ihop en keynote på detta och så ringer du upp Penske Corporation i övermorgon. Ska vi göra så?
Mm. Ja, något sånt.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men vi har ju faktiskt snackat med någon som var där. Så varför inte ge micken över till honom?
Det gör vi.
Linus, till att börja med. Grattis på födelsedagen.
Tackar, tackar, tackar.
25 bast. Du får hyra bil nu.
Ja, jo, det har jag fått gjort tidigare. Men då har jag alltid betalat en sån här Young Driver's Fee som typ har varit dubbelt så hög.
Okej.
Okay. Så jag tror, nej, det känns bra.
Mm, du har aldrig kraschat en hyrbil?
Nej, en i alla fall.
Okej, okay, då så. Ja, Thermal, vad var grejen med den?
Thermal, alltså från min sida var det ju bra. Jättebra faktiskt. Vi hade ju en bra helg. Relativt bra speed, men sen framförallt vad som var viktigt för mig, det är ju fortfarande bara få tid i bilen. Och jag menar, det var ju lite så vi gick in inför den här helgen också, hela teamet, att det är en avancerad testhelg.
Okay.
Och det var vi väldigt tacksamma för, som sagt, både hela fredagen och egentligen hela lördagen var ju som två stora testdagar för oss. Och sen så fick vi ytterligare möjligheter att träna kval, gjorde ju 3 race starter sen. Så allt sånt var ju väldigt bra från min sida liksom, när man kommer in lite som rookie. Sen vet jag inte riktigt som event i sig att det var så jättelyckat. Dock så är jag fortfarande glad att IndyCar provade på nya saker. Jag menar, de har ju fått väldigt mycket kritik att inte våga sig på nya saker, och det är ändå glad att de gjorde. Sen att det kanske inte blev den hit som vi hade hoppats på att det blev, men så är det ibland.
Har du kollat på tv-sändningarna efteråt alltså?
Ja, jag kollade igenom racen, och de var väl inte de mest heta racen jag har sett i mitt liv, så att säga.
Det var ju annorlunda. Uppskattade du som förare liksom den här första hälften av finalen? Var det, fanns det någon spänning för dig i sittbrunnen?
Nej, alltså spänningen låg ju i hur kommer det här sluta. Mm. De första 10 varven var ju inte alls exalterande. Jag menar, speciellt när jag menar mig själv inkluderade i de sista 5-6 varven, så körde det ju 7-8-9 sekunder liksom off-pace bara för att spara däcken. Och det är ju bland det tråkigaste man kan göra, för det ligger ju bokstavligen och bara puttrar runt. Och det var ju flera, jag tror över hälften av gänget liksom gick ut i den strategin och några gjorde det direkt. Och det kunde man ju definitivt kanske gjort på ett bättre sätt. Utan spänningen låg i, okej, hur kommer det här sluta? De topp 5, topp 4 som pushade egentligen hela vägen ut, kommer det direkt totalt dö? Och vi kanske kommer gynna oss av det här, för vi gick ju från att vara liksom kanske sist i första klungan till att byta strategi så att vi kanske då var nästan först i den andra strategin då. Så det hade man ju liksom i bakhuvudet, okej, hur kommer det här liksom sluta? Men men så mycket roligare än så blev det inte.
Som åskådare så förstärks ju det här att det är ovisst. Men kände du att du kunde behålla din position även de sista 10 varven?
Ja, alltså där kom ju speciellt typ Hurta och Rossi som tror jag hade sparat lite däck första 10 varven där. De kom ju som skjutna ur en kanon, speciellt Hurta där. Så där hade jag inte så jättemycket att kunna sätta emot. Men sen så var det lite intressant. Jag tror typ så här, Armstrong, han fick ju slut på däck ganska rejält de sista 2-3 varven. Jag själv hade också lite problem de sista 2-3 varven. Så jag tyckte att det var lite intressant. Och att föraren kunde liksom göra lite större skillnad där. Men det tror jag generellt är liksom med högre tire deck, att man kan få sådana där grejer. Vissa som pushar lite för mycket och dödar sina däck totalt versus andra som då har sparat däcken. Men jag vet inte riktigt om det blev så bra som IndyCar hade hoppats att det skulle bli.
Skulle banan passa för ett, om man säger så, riktigt IndyCar-lopp?
Nej, generellt banan den är jättesvår att köra om på. Jag menar, det är ju en klubbbana gjort liksom för track days. Den är lite för liten för IndyCar racing skulle jag säga. Och det är många banorna generellt i USA. Det finns ju ett fåtal banor som bjuder på väldigt underhållande racing, och det är oftast de lite större banorna. Men den här banan var relativt svår att följa och göra omkörningar. Utan som sagt, det jag tror som kan hjälpa omkörningar i sådana här tillfällen, det är just med hög tire deck och vissa som sparar däck. Och om man även har lite olika strategier så kan du ju ha liksom folk på nya däck som är någon sekund eller två snabbare än andra.
Jag personligen gillar när man märker av slitaget. För man kan ju säga så att om alla ligger inom en tiondel från varandra hela tiden, då kan det ju inte bli några omkörningar i sig. Men ingenjörsmässigt då, hur värdefull var den här helgen? Vad kan ni använda sen på Mid Ohio Road America som ni lärde er på Fermo?
Ja, men alltså jättemycket. Som jag sa, kanske speciellt för mig som rookie och fortfarande försöker bli van liksom med teamet och lära mig hur allting funkar, så var det här jättebra. Och som jag sa, speciellt de här egentligen två testdagarna som det blev fredag och lördag, blev det ju väldigt mycket körning och väldigt mycket varv. Och vi lekte ju runt lite setupmässigt för att se fortfarande vad som passar mig. För de har ju bevisligen hittat en väldigt bra setup för både med Palou och Dixon. Och det är väl intressant att se deras skillnader. För båda är ju extremt snabba. Men de har fortfarande relativt olika bilar. Så det gäller lite att se vart min körstil passar in i det där. Och det är egentligen bara tid bakom ratten som kan ge svar på det. Så för mig så var de väldigt bra. Samtidigt så, jag menar, det gäller för mig att kunna bli bekväm också. Och jag ska inte ljuga, det var relativt kul att liksom kunna få vara med där i toppen och i racen och också inse liksom vilka du slåss med. För det, jag tror det var under någon av träningspassen där jag satt och tittade, och så var vi typ så här 10 eller 12 var någonting. Jag kände typ så här, fan, vi måste hitta lite mer speed. Och sen så började du titta liksom på namnen framför dig. Och det är ju liksom så här, Power, McLaughlin, Newgarden, Dixon, Palou, Pato, Rosenqvist, Eriksson, det är liksom så här, det är stora namn. Så att ens liksom slå sig in i topp 10, då vet du att du behöver slå några av de där grabbarna. Så det märks att man är uppe på den högsta nivån nu.
Känns det lite surrealistiskt nu att köra för Chip Ganassi Racing?
Surrealistiskt ska jag nog säga, släpp. Det var mer första 2 månaderna kanske. Okay. Men det är fortfarande extremt häftigt. Och jag inser själv när man sitter där liksom i ingenjörsmötena och lyssnar liksom på kanske speciellt Scott och Alex, att jag har fortfarande mycket att lära. Och finns många saker jag fortfarande måste bättra på. Men det är det också som känns så bra. Jag tror det var någon av dagarna typ Alex satte en så här, kanontid som var typ 7-10 snabbare än någon annan. Och jag vet att jag gick in efter träningen så här, att alla andra förare i hela depån kommer sitta nu under kvällen och undra hur fan gjorde han det där? Medan jag kommer kunna gå in i trailern och titta på hans data och hans video och se hur han gjorde det. Så det är en väldigt bra position att sitta i och kunna lära sig från sådana förare.
Vad var det han gjorde då?
Ja, han gjorde allting bara lite bättre. Det är det som är så nästan småirriterande. Speciellt på sådana här lite längre banor. Jag tror vi hade nästan 15 kurvor. Så det plockar han en halv tia, en tia i varje kurva. Och plötsligt så är det 1,5 sekund på ett varv. Så, och jag menar, man brukar oftast kunna känna typ så, ja men en halv tia, det kan man liksom hitta i någon kurva hit och dit. Men när man gör det liksom i varje kurva, liksom runt hela varvet, då blir det ganska stora gaps.
Ja, nu har du kört fem, är det fem IndyCar-lopp? Ja, fyra i mästerskapet och plus det här. Jag tycker det är intressant att höra med någon med ganska unga, nya ögon inifrån. Men vad ser du att Chip Ganassi Racing som organisation gör, som ingen annan gör, som gör er bättre?
Alltså, jag skulle inte säga att det är en grej. Det är det som är så intressant med det här teamet. Är att, jag skulle inte säga att det är en grej som gör så mycket bättre, utan det är 20 små grejer som tillsammans gör skillnaden. Och kanske den liksom överhängande skillnaden, det är att de är extremt duktiga på det de gör. Och det är liksom varje litet område. Så liksom de har möjlighet och resurser att kunna gå ner på detaljnivå i allt. Och jag tror att det är det som gör skillnaden, speciellt om man tittar liksom på en hel säsong. För de kan verkligen minimera sina misstag och verkligen lägga fokus på kanske sina svagheter och även liksom inse att här måste vi liksom jobba på, och då har de möjligheter att kunna gå in och verkligen bättra på det området. Så som sagt, det är inte bara en grej jag skulle peka på, att deras bromsar är så mycket bättre eller deras ingenjörer är så mycket bättre, utan det är liksom möjligheten att kunna fokusera på detaljer i alla liksom områden.
Men om vi tar de som jobbar på din bil, de som byter däck och tankar och så vidare, är de fostrade hos Ganassi Racing eller har de blivit värvade från andra stall? Har de varit med länge eller är de nya i stallet också, de som jobbar med dig?
Jag skulle säga det är typ en 50-50 split. Det är relativt många inom teamet som har jobbat i Ganassi väldigt länge. Och det är ganska ovanligt i racingbranschen att man har folk som stannar väldigt länge. Men just mekanikersidan så har vi ju fått relativt mycket tillskott. I och med att vi lade till en femte bil i år så har det ju krävts en hel del nyanställningar för att få det att funka. Så alltså på min bil så skulle jag nog säga att det är ungefär en 50-50 split. Och min crew chief till exempel, han är ny crew chief för i år. Och han var en av mekanikerna på Palos bil förra året. Så han har blivit step up till min crew chief Brad Wright, riktigt bra kille. Så det är lite blandat runt om i hela teamet skulle jag säga.
Är det många från Marcus gamla stall som är med?
Jag tror två mekaniker från Ericssons team är kvar liksom på åttan. Sen så har de shufflat omkring lite och sen så jobbar jag med Marcus ingenjör med Brad Goldberg. Så han jobbar med.
Det är kul att Ganassi har blivit ett svensk team. För du är ju en fjärde svenskan som kör för dem. Om man räknar med Breck också. Var ju ett tag sedan. Men vi är nu 2 månader, ganska exakt, från Indy 500. Du kanske är den minst rutinerade på ovalbanorna i hela fältet i och med. Hur många ovallopp levde i Lights? En per säsong? Så hur går uppladdningen inför ovalsäsongen?
Ja, min erfarenhet är att jag inte har det hela fältet. Jag menar, jag gjorde ju ändå Gateway förra året med Mayshank. Så jag har ju lite erfarenhet från det. Men det är ju definitivt någonting som jag saknar. Ovalerfarenhet generellt. Jag menar, så blir det ju oftast för oss europeer som kommer över relativt sent i karriären säger jag, men som inte har fostrat liksom på ovalbanor. Så det är någonting som jag ser fram emot att få lära mig av, och kanske speciellt i team som Chip Ganassi Racing. För jag menar, i Indy Lights, vi hade ju tror jag körde tre ovalhelger totalt under mina 2 år i Indy Lights. Och det är också typ så här, det är väldigt mycket att du får lära dig själv, för dina teamkamrater är oftast inte heller så erfarna. Så det är svårt att kanske lära sig av dem. Medan nu har jag en möjlighet att kunna få titta på hur Dixon lägger upp ett race och hur han lägger upp kvalet till Indianapolis 500 och sådana grejer. Så det är mycket det som jag ser fram emot, och även hur hela teamet fungerar under den månaden. Jag menar, det är förmodligen kanske det starkaste teamet om du tittar de senaste racen under hela den månaden. Så det ska bli kul att få se hur hela teamet agerar och vad man kan göra.
Du kör inte någon hemmasimulator på oval och så?
Nej, tyvärr inte. Ingen hemmasimulator, men det blir en hel del simulator från teamets sida.
Ja.
Så sätter de i den.
Om du hörde mitt tangentbord smattra, det var att jag sökte på ditt namn på iRacing. Och nej, det är inte du alltså som är där.
Nej, ja, det finns en Linus Lundqvist där alltså.
Ja,
Ah, okej. Okay. Ah, nej, det är inte jag. Har han någon bra score eller?
Nej, nej, nej. Om den personen lyssnar på oss så nej, sorry. Burned. Men nu är det ju några veckor kvar till nästa lopp. Lite fritid, fira påsk och så. Men upphör arbetet någonsin? Känner du dig ledig så här idag på din födelsedag?
Ja, ledig vet jag inte riktigt om det rätta ordet är, men det ska bli skönt att inte, för vi har varit på lite resande fot här nu de senaste 2-3 veckorna. För då var St. Pete och så hade vi ett test i Barber och sen egentligen direkt från Barber till Thermal, och så var vi ute där i 4-5 dagar. Så det ska bli skönt att få komma tillbaka till lite rutiner och gå tillbaka och börja träna igen ordentligt. Och sen så, som sagt, det är en ganska viktig del. För nu har vi ju som sagt gjort 2 race tillsammans, så vi har ju rätt mycket att utvärdera och verkligen sätta oss ner ordentligt och titta igenom dels St. Pete, men även Thermal. Som sagt, vi hade 2 långa testdagar där. Så vi har rätt mycket att gå igenom och försöka se vad vi kan förbättra och vad som var bra och vad som inte var bra. Så det kommer ju ta lite tid för det, och sen så som sagt börjar ju förberedelserna. Vi har ju 2 testdagar på IMS här om lite drygt 2 veckor på Open Test. Så då är det ju förberedelser inför det. Så det är ledigt, vet jag inte riktigt om det är. Men det är i alla fall här i Indianapolis, vilket är skönt. Slippa lite resande.
Och Open Test i ovalen, förstår jag.
Yes, exakt. 2 dagar.
Det är många som tävlar i USA som också hamnar i andra kategorier. Marcus och Felix försökte se på det 224 timmars. Kommer du göra något liknande? Sidan om?
Ja,
loppen?
Ja, absolut. Om möjligheten öppnar upp sig så definitivt. Jag menar, jag har ju kört Daytona 24 timmars 2 gånger tidigare också. Lyckades tyvärr inte hitta någonting i år. Men det är ju definitivt någonting man vill göra. Jag menar, dels så är det ett extremt häftigt race, men sen så jag tror mycket, och när jag pratar lite både med Felix och Marcus, så är det ju mycket för körtiden också. Eftersom vi har så extremt lite testande i IndyCar, så är ju varje varv du kan få bakom en racingbil bra. Och Daytona-racet är ju perfekt för det. Så det är en bra uppladdning.
Du är ju rookie. Rookie-titeln ska vi inte ta ut på förhand, men det är ju ett mål man kan ha. Vad finns det för andra mål över den här säsongen som du vill uppnå liksom personligt och sen professionellt liksom med resultat?
Jag har inga så här, i alla fall om det är resultatbaserade mål, det vill säga typ jag vill vinna ett race eller jag vill vara på pallen så här många gånger eller hamna i den här positionen i mästerskapet, utan man vill ju vinna så många race som möjligt och hamna så högt upp i mästerskapet som möjligt. Men mer känner jag att jag vill kunna känna att jag maximerade mig själv under en race och verkligen känna mig bekväm både med teamen och eller med teamet och bilen, och inte känna att jag hade någonting kvar att ge, för det kände jag direkt fortfarande liksom, både i St. Pete och Thermal, att jag är fortfarande inte riktigt på min maxnivå än, utan det är fortfarande saker som jag behöver jobba på för att kunna nå upp till den nivån. Så målet är egentligen att känna under ett race eller efter ett race att ah, men det där var liksom allting vi hade och vi verkligen maximerade det. För då vet jag att då kan vi försöka göra det igen, och sen så ska man ju försöka levererar det varje racehelg under en säsong. Och förhoppningsvis så är det bra nog att kunna vara med och utmana om ett mästerskap. Så det är egentligen mitt mål i år, egentligen vägen dit, att kunna känna mig så bekväm att jag kunde leverera mitt allt. Så det får vi se hur lång tid det tar. Om det tar 5 race till eller 10 race till, det får vi helt enkelt vänta och se.
Du är ingen bucket list människa alltså?
Nej, det skulle jag faktiskt inte riktigt säga. Kanske mer i livet generellt, mer än racing, för i racing kan verkligen allting hända. Så även om man sätter liksom ett mål att jag ska vinna så här många race, du kan göra liksom ditt bästa race i din karriär och bli femma. Och då tycker jag ändå att man ska vara nöjd och stolt över det, istället bara för att gå hem och må dåligt bara för att man slutade femma istället för att man vann. Så det är lite med det som jag känner, att kunna bara titta på din egen förmåga och vad du levererade och kunna vara nöjd eller missnöjd över det.
Kan du inte ta och berätta lite om din sponsor American Legion? Vad är det för någonting och varför kör en svensk förare med American Legion som sponsor?
The American Legion. Ja, eller först och främst, vi har ju ingen amerikan alls i teamet. Så jag vet inte vem, om det är bättre att en spanjor eller att en nyzeeländare har den sponsorn än en svensk. Men de jobbar ju egentligen med veteraner. Och det har varit en intressant resa, för det är ett relativt tungt ämne. Och det är någonting som är ganska okänt liksom, för oss, kanske speciellt svenskar. Men deras slogan som är Be the One handlar om att du ska vara den att prata kanske med veteraner, och deras mål är egentligen att stoppa självmord från deras sida. Så det är ju någonting väldigt stort att kunna få vara en del av, och det är egentligen två delar i det här. Dels så är det ju, om du tittar rent sportsligt, så det är en sponsor som har vunnit många race och vunnit mästerskap nu med Palou, så det är ju häftigt att få ta över bilen med det i åtanke. Men sen å andra sidan så är det väldigt mycket så här, du är verkligen en del av någonting större. Det här är mer än racing i sig. Så kunna få vara en liten del i det är faktiskt väldigt hedrande och väldigt stort. Men samtidigt, som sagt, det är relativt svårt att balansera hur man tar sig an det. För man vill inte bara borsta bort det som ingenting, utan man vill ju faktiskt försöka hjälpa till där man kan.
Det är väl ett stort kulturellt möte också, den hela den amerikanska militären och allt det innebär. Särskilt runt Indy 500 så kommer det väl bli än mer, att du är med på ännu mer sponsorevent, eller tror du att du kommer ha en behaglig rookie-upplevelse där? Liksom kan fokusera på det sportsliga först och främst hela tiden.
Ja, både teamet och sen även, jag har lärt känna dem på The American Legion väldigt väl nu, och de extremt bra att ha att göra med, och de förstår ju också att komma in som rookie, kanske speciellt liksom med Chip Ganassi Racing under The American Legion, att det är väldigt mycket, så de har ju försökt liksom att hålla ner det lite grann. Samtidigt så är det ju mycket att göra. Jag menar, du tävlar liksom för ett stort team, en stor sponsor, så det är mycket uppdrag som de skickar dig på. Men jag tror kanske under Indy 500, vi har redan nu börjat prata lite om det och planera det, att vi ska försöka göra det så effektivt som möjligt. Och det är även en hel del i den här resan för mig, att IndyCar-helger ser extremt annorlunda ut gentemot Indy Lights-helger till exempel. Du har extremt mycket mer att göra. Så att fortfarande hitta liksom min väg i det här, vad jag behöver lägga tid och energi på under en helg kontra vad jag borde minimera, det är fortfarande något som jag lär mig liksom varje helg. Så det är mycket nytt, men jag tror att Indy 500 så kommer det bli kaos oavsett, tror jag, första gången. Det gäller bara att försöka hålla huvudet kallt och njuta så mycket som möjligt, för det är också en aspekt i det här, att jag vill verkligen försöka njuta av det. Jag menar, jag vet vilken möjlighet det här är, och det är självklart att jag försöker maximera det så mycket jag kan. Oftast liksom under racehelger så är det bara fokus på resultat. Men jag försöker också säga till mig själv att ta bara en minut och njut av det här. Som när vi stod på griden inför St. Pete, så stod jag där tillsammans med min familj, med mamma och bonuspappa. Kände att okej, den här resan började liksom för 19-20 år sedan. Att vi liksom står här idag tillsammans på griden liksom i St. Pete, det var magiskt. Så jag försöker liksom säga till mig själv att njuta lite också. Var stolt över den resan vi har gjort.
Ja, det var lite därför jag använde ordet surrealistiskt. För att det har varit väldigt intressant att följa dig sedan början av 2020. Vad gjorde du innan Formula Regional? Men i alla fall, att följa de här stegen och hur det har studsat i rätt riktning i alla fall. Man får ju hoppas på det bästa då kommande 2 månaderna och se vilka curveballs livet har gett dig till nästa gång vi snackar. Men då ska du få fira din födelsedag. Tack Linus.
Jajamän, det är jag som ska tacka.
Vad tyckte du då, Jakob, av det här samtalet med födelsedagsbarnet Linus Lundqvist? Jag får också säga grattis såklart.
Han verkar ha prioriteringarna rätt. Han är inte starstruck av sin situation. Han har tillåtit sig av sig själv, verkar som, att nypa sig själv i skinnet. Mm. För där han var för ett år sedan. Eller innan pandemin. Det är liksom, hans karriär har ju mött på ett antal curveballs. Så det känns som att det var igår man såg honom i en Porsche Cup-bil på Gelleråsen. Men han har ju tagit allting och blivit starkare av det. Nu låter jag klyschig då. It doesn't kill you, only makes you stronger. Men han är ju ett fallstudie i en rädselförare som inte har de ekonomiska förutsättningarna alla gånger, men ändå lyckas ta sig upp. Så han verkar ha prioriteringarna mentalt.
Ja, extremt lik Kenny Becks resa tycker jag. Ja, men just det där du sa om det här respektlösa också. Det är de här 2 grejerna jag tar med mig från den här helgen. Dels att Felix Rosenqvist dels då cementerar ju det här, bevisar ju att han har ju hamnat i ett team nu som passar honom väldigt bra. Och verkligen har möjlighet att blomma ut. Det är den här gamla Felix Rosenqvist som man ser nu, tycker jag. Och med gamla så menar jag pre-McLaren Felix, som verkligen inte har någon respekt för någon och verkligen levererar som han gör nu då. Det är fantastiskt. Men även Linus, jag tittar på finalracet då, när han startar ju 8, tar sig alltså upp till 5:e plats, kör då, battlar ju med Alexander Rossi i McLaren tätt liksom, väldigt uppbackad av honom då. Sen egentligen bara släppte ju ett par placeringar. Han var uppe på 6:e plats, släppte en placering och sen så togs upp på 5:e plats efter viss kubbning mellan andra förare då. Och sen då egentligen bara släpper Colton Herta som med sin beryktade bränslebesparing då. Eller däckbesparing då. Men utom det liksom, vi verkligen visar att här är jag och ingen kommer liksom, här, ingen kör om mig. Det ska inte bli lätt i alla fall. Jag tror att den här helgen blir väldigt, väldigt viktig för Linus fortsätta säsong. Så hoppas att, ja, han verkar ju som att han är tillfreds som du säger och i någon form av grundsjälvförtroende nu som har bara cementerats ännu mer.
Det finns ingen oviktig tid i bilen. Så det är det jag har försökt maximera och det har ju gått väl den här gången.
Mm.
Så är det. Oops.
Vad tar vi? Nu har vi ju sagt vad vi, ja, vi har kanske lite sagt vad vi tar med oss från Thermal. Att det är alltid kul att testa nytt. Felix och company har fått välbehövlig tid i bilen. Ska vi se vad de kommer ta med sig av någon form av raceformat. Men vi kanske ska glädjas över den IndyCar vi har idag och det kvalformaten vi har. Men man får se vart det här tas vidare. Men ska de ha ett nytt All-Star Race nästa år, då får de nog steppa upp det lite rent på underhållningsfronten.
Det är vi väl alla överens om, att det behövs vara lite annorlunda. Men ta inte bort det bara. Det hoppas jag inte på. Jag vill ha traditioner. Jag gillar traditioner i motorsport. Att man vet att den här helgen, då är det här loppet. För att det är så det etsas fast i folkminnet ändå. Mm. Jag tycker om liksom i slutet av februari, då är det svenska rallyt, sen är vintern över. Och då vet jag det. I maj är det Indy 500. Bara det här, Indy 500, alla racerbilars dag kallar jag det. Förra året var det DTM på morgonen, sen var det Formel 1, sen var det Indy, sen var det NASCAR. Bara ha den rutinen över ett helt år. Det är tryggt, tycker jag.
Ja, det är tryggt.
Men som du sa, nu tar vi all IndyCar vi kan få.
Ja.
Det är ju ett litet tag till nästa deltävling som är i Long Beach om 3-4 veckor i alla fall. De nästa Indy-podden kommer handla om lite andra saker än om att snacka ner senaste loppet.
Mm.
Men vi hittar ju på andra ämnen att avhandla och spekulera kring.
Lika lugn som du kan vara med att vi har återkommande saker på IndyCar-schemat eller racing-schemat överlag.
Mm.
Lika trygg kan folk vara att IndyPodden är tillbaka nästa vecka igen. Ha det bra, Jakob.
Ha det bra, Ronny. Ha det bra, alla. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.